Hej och välkomna att lyssna på Lönepodden. I det här avsnittet ska vi prata om hur man får till ett lyckat lönesystembyte. Vad ska man tänka på för att systembytet ska bli en lugn och metodisk process? Hur kan man effektivisera processen och vilka roller och resurser behövs? Det och mycket mer ska vi ta reda på. Vår gäst är ingen mindre än Jan Hagström som har stor erfarenhet av systembyten och som idag arbetar som konsult i eget företag med att just stötta organisationer vid systembyten. Välkommen!
Tackar, tackar!
Och min bisittare är Therese de Marais, konsultchef på Knowit Insight. Välkommen!
Tack så mycket!
Och mitt namn är Katarina Sand och jag arbetar på rekryteringsbyrån Wise Professionals i affärsområde Lön. Så behöver du rekrytera en lönestjärna eller hyra in en lönekonsult en begränsad tid, hör av dig till oss. Vi arbetar nationellt och har kontor i Stockholm, Göteborg och Malmö. Och Lönepodden gör vi i samarbete med Knowit Insight och SRF-konsulterna. Välkommen Jan Hagström.
Ja, tack, det är spännande.
Du arbetar som sagt som konsult i eget företag med att integrera HR och lönesystem hos dina kunder. Och just nu har du ett heltidsuppdrag på Securitas. Berätta, vad gör du där?
Jag tillhör ett projektteam som jobbar just med införande av nya system eller olika förändringsprocesser. Så det är faktiskt väldigt kul att få jobba med väldigt kompetenta medarbetare som kommer från hela området. Så det är faktiskt lite nytt för mig som har en mer specialiserad inriktning på lön- och HR-system.
Och du har precis också hjälpt dem att integrera ett nytt lönesystem som är avslutat, det projektet.
Ja, vi arbetade med att flytta in det som är Securitas Technology nu. Det gjorde vi i somras, vilket skulle jag säga var ett väldigt lyckat projekt där det fanns väldigt mycket positiva saker att ta med sig faktiskt. Så att det var väl drygt 1000 anställda, men okay. Ganska många system involverade.
Vad har du gjort tidigare? Berätta om din tidigare erfarenhet.
Ja, det är väl därför jag är här idag kanske. Men min bakgrund är väl att jag har jobbat väldigt mycket med allt från ax till limpa. Jag har börjat egentligen min karriär som kodjon och programmerade i lönesystem. Och sen har jag även jobbat som affärsansvarig och vd och sålt och byggt lön- och HR-system. Men också jobbat på kundsidan och ta emot de här systemen. Så jag har både jobbat med outsourcing och varit lönechef. Ofta där det har varit lite trassligt, där systembytprojekt har gått i diket. Det händer ju titt som tätt, eller vad säger du, Therese?
Tyvärr gör det ju det. Ja. Och tidplaner följs inte alltid av olika skäl.
Och jag vet att ni känner varandra sedan gammalt.
Ja, vi gör ju det.
Ja.
Jag brukar säga att det är nästan tack vare Janne som jag är i branschen. Jag började på ett leverantörsbolag, Göteborgsbaserat, där Janne hade uppgift att starta upp i Stockholm 1999. Mm. Så där började jag en gång i tiden som applikationskonsult.
Ja. Och det gick undan.
Det kan man säga.
Ja, härligt. Ja, bra. Och du, Therese, har ju också god erfarenhet av det här med systembyten. Därför att ni på Knowit, ni hjälper ju organisationer att just byta, implementera och byta system också.
Jag känner igen mig i det Janne gör. Absolut.
Ja, jättebra. Hur många tror du, Janne? Ska vi säga Janne eller ska jag säga Jan?
Det säger Janne. Ja. Det är bara två personer som man kallar mig för Jan. Det var en tidigare chef och min mamma. Så okay. Säger du Jan slår jag ihop klackarna
och då säger vi Janne.
Bara lyssnar.
Ja, jättebra. Hur många tror du ser ett rött skynke framför sig när man börjar prata om att nu är det dags att byta lönesystem?
Jag tror ju att det är de allra flesta. Nu får du rätta mig här, men jag hävdar nog att i alla fall i större organisationer idag så sker nästan de flesta systembytena på initiativ av en ledning väldigt långt upp, beroende på sammanslagningar eller man ska byta systemplattformar eller någonting. Dessutom så glömmer man gärna bort till och med de som jobbar med det.
Ja, och hur kommer det sig att lön inte är involverad i den här processen, eller lönechefen i alla fall?
Ja,
det är en bra fråga. Helt enkelt.
Låter ju så himla konstigt. Mina
Ja. Nej, det är förvånansvärt sällan. Men jag tror just eftersom många system initieras på det sättet som jag säger, då är det borta. Och är många gånger när det är anglosaxiska bolag som leder så ser de ofta lön som en väldigt liten del. För nämner man ordet lön så är det en väldigt liten del i ett sånt bolag.
Mm.
Jag brukar tipsa alla om att prata om kompenbenne när man har en anglosaxisk ledning och sånt där. Mm. Då börjar de lyssna, för det, då blir det lite mer komplicerat. Då.
Då kan man ju tänka sig, om man får det här då bara i knät som lönechef i löneavdelning och inte har gjort det här tidigare, att det är lätt att råka kanske hamna i paniklägen om man inte är väl förberedd.
Mm.
Och det är det vi ska prata om idag. Mm. Hur ska man lyckas få till det här till att bli ett drömprojekt och inte en mardröm, eller hur? Så, i vilken ände börjar man?
Jag tycker ju att en av de viktigaste sakerna när man ställs inför den saken, det kan ju komma naturligtvis att man själv driver för att få till ett nytt system. Det är ju absolut, det är ju vanligt också. Då kanske första grejen är att man inte hamnar i den här lyxfällan när man tror att ett nytt system ska lösa jordens alla problem. Det är nog kanske en av inputen. Men jag skulle nog vilja säga att starten och moden till allt lyckande, det är att man får till en realistisk tidplan. Och särskilt när det är lite större projekt som kommer ovanifrån. Att man får en ledning som kan lyssna på att man har en realistisk tidplan. Och tidplanen ska inte utgå ifrån när man ska köra första lönen i det nya systemet. Utan den måste bygga på när datan som ska ligga till grund för den första lönen ska samlas in. Och där ligger det ju ofta ett antal system framför och processer och personer som ska involveras.
Vad pratar du om i tid ungefär, så man får en uppfattning?
Ja, om vi inte pratar om så små projekt så att man liksom kan knacka i panik själva. Mm. Vi pratar däröver och sånt där. Jag slåss ju också för att det är väldigt viktigt att man har tid kanske att göra testkonverteringar, gärna både en och två gånger. Anledningen till det är ju att det finns ingenting som slår, alltså i form av utbildning eller gapanalyser eller någonting, det är att få testköra på riktigt material. Och då tror jag nog att man egentligen pratar om alltså upp till kanske 6 månader liksom, för att få till allting riktigt snyggt och
prydligt. Okej, från ax till limpa, till testkörning då?
Ja, då pratar jag till från att man startar ett projekt till du kan ha en skarp drift.
Okej, och hur många löner pratar vi om ungefär när vi pratar 6 månader?
Ja, det är inte alltid bara volymen faktiskt, utan det är ju komplexiteten. Hur många kollektivavtal och inte minst, som Janne var inne på, hur många integrationer har vi att röra oss med? Det vill säga försystem och eftersystem. Så att jag skulle säga att vi räknar ju ibland, beroende på precis när är startdatum för själva införandeprojektet. Men vi brukar säga att har man mycket integrationer och större volymer, 1,5 år.
Okej. Men bara för att få någon uppfattning så där, så att lyssnaren, är det liksom, pratar vi 1000 löner uppåt? Alltså, kan vi säga någonting om storleken då?
Jag kan i alla fall säga att man behöver ha något bättre fullstafat projekt så att säga, från 500 kan få sen uppåt.
Ja, men jättebra.
Jag håller med.
Det kan man väl kanske ta som en tumregel, för någonstans där kan man hantera en paniksituation med papperpenna, bemanningsföretag.
Ja, men jättebra.
Någonting sånt där.
Ja, toppen.
Och jag måste också fylla i det du säger. Jag håller på med ett projekt här där vi också då, som sagt, när det är alla, man byter liksom hela paketet. Jag pratar kanske, när jag säger kanske 6 månader, då pratar jag kanske om att jacka in ett nytt lönesystem i en miljö. Jag är i ett projekt här nu som där vi nog räknar med 1,5-2 år. Lätt.
Okej, och då är det kanske ett HR och lönesystem,
det är
HR, och ett reseräkningssystem, och det är hela paketet.
Jag gissar tidschema, bemanning kanske.
Exakt.
Men vad bra, men då har vi, då vet vi vad vi pratar om. Okej, då har vi alltså fått med oss ledningsgruppen på att det är den här tidplanen som vi behöver hålla oss till. Nästa steg.
Ja, jag tror det här också, för att få med ledningen på det här och just då prata, precis som vi säger, med de här försystemen och räkna baklänges. Och det är att man måste ha väldigt stor integritet som ofta då lönechef som får det här i knät. Att inte gå på fällan att man får hur mycket pengar som helst, du får alla resurser du vill. Bara du gör det så ska du fixa det på 6 veckor. För det
Eller 6 månader.
Eller 6 månader, ja. Kan nog vara så stressigt. Utan man måste tänka så här bakåt, att alla de här systemen bakåt ska funka. För att där går man i fällan och folk pratar om att man kan minsann flyga till månen. Och man tar gärna, är det en stor koncern, så nämner man säkert något litet land någonstans som minsann har lyckats. Vilket de ofta inte brukar ha gjort i verkligheten när man går tillbaka. Utan man måste ha den jätteintegriteten och stå på sig. Så att man får den här tiden. Mm. För har vi inte det så hjälper det inte mycket resurser vi stoppar i. Det går inte. Man är beroende av andra parter, eller hur?
Ja, det driver kalendertid inte minst. Mm. Och så har man ett inberoende av en leverantör. Mm. Som ibland har sina begränsningar i sina resurser, skulle jag säga.
Och det är ju inte ovanligt att ett lönesystem kan få integrera med 20 system. Mm. Det är inte på något sätt ovanligt. Mm. 40 är inte ovanligt heller. Mm.
Vilka roller ska man tänka på att man har på plats?
Ja, jag tycker ju att något av de absolut viktigaste sakerna som man behöver, det är ju att man har en kompetent ledningsgrupp som har rätt att fatta beslut. Som har de här inspelen, som kan jobba med kanske kollektivavtalen om det behöver göras någonting åt det. Det behövs HR-direktörer som kan fatta sådana beslut och inte glömma bort ekonomi och IT. Att man får med de här. Det är ju bland de viktigaste stakeholders vad det gäller att fatta beslut. Och sen är det ju någonting som är underbart att ha, det är ju skickliga systemförvaltare. Mm. Gärna både in-house eller gärna på mottagande sida, men även på överlämnande sida. För då klarar man av många situationer. Och sen naturligtvis kommer ju då det här med jätteduktiga löneadministratörer, lönespecialister. Som kan detaljerna. För jag tror du håller med mig att på PowerPoint-nivå är det lätt, men djävulen sitter i detaljerna.
De sitter fortfarande i detaljerna. Och vi brukar också rekommendera faktiskt att kanske ta in hjälp i vardagen. Mm. För att då de här utpekade superusers och systemförvaltarna faktiskt kan ägna tid åt projektet.
Och jag skulle vilja säga det att vi pratar ju inte om bara dubbelt så mycket jobb. Tidvis är det ju långt mer än det.
Man kanske måste hyra in resurser, ta in konsulter av olika slag.
Ja.
Ja. Jag vet att det är några udda roller som du skulle också vilja lyfta.
Jo, något som jag tycker är väldigt bra. Jag vill gärna gå tillbaka till det här med att man verkligen försöker göra testkörningar och inte försöker köra live direkt. Poängen när man gör testkörningar är att man verkligen kan testa de nya processerna. Och hur de här systemen hänger i. För jag menar, även om du behåller ett jättefint HR-system och bara byter lönesystemet eller behåller ditt fina schemabemanningssystem, så när datan ska gå över till kanske då ett lönesystem i det här fallet, så händer det en massa grejer. Och som vanligt, djävulen sitter i detaljerna. Men gör man det i tid, alltså får jag drömma, det är väldigt sällan man får göra det i verkligheten, men jag vet att det går jättebra. Får man göra 2 riktiga testkonverteringar, gärna, jag har varit med om sådana som gjort ännu fler och det har blivit ännu bättre. Men får man gjort det, då märker man alla de här små felen som vållar jätteproblem. Det kan vara att långtidsfrånvaro inte går att registrera på samma sätt i ett försystem. Och varför är detta bra, förutom som jag sa tidigare med att det är en utbildning och alla involverade, att de får känna på systemen och lära sig? Jo, det är att man hinner sätta upp alternativa processer. Så istället för att få den här skiten i knät vid go live, så hinner man sätta upp processer som kanske är manuella under ett antal månader tills leverantörer hinner i kapp. Och det andra fina med detta är att där kan man ofta använda väldigt mycket juniorkompetens.
Mm, det är där de här udda rollerna kommer in som man kanske inte trodde skulle behövas.
Nej, och får man ordning på det istället för att det blir en panik, så sitter det någon där och beredd att gå igenom långtidsfrånvaron till exempel och hantera den.
Och då kanske man kan ta in en juniorkompetens från en yrkeshögskoleutbildning till lönespecialist till exempel.
Absolut.
Kanske ett perfekt instegsjobb.
Perfekt, och det blir mycket roligare i projektet med de här. Så att det där är en väldigt viktig roll, och har man möjlighet, så något jag tycker är en riktig lyxgrej när man får till det, vilket man kan få i stora projekt, och när man jobbar i teknikdrivna projekt, då har man ju nästan alltid en testledare. Jag vet inte vad du säger, men jag är inte så van vid att det finns i lön- och HR-projekt.
Men jag kan inte annat än att hålla med. Test, test, test. I de stora projekten som vi faktiskt är med och samverkar med, då rekommenderar vi alltid projektledare och en separat testledare. Mm. Alltid. För det är ett vinnande koncept.
För det är jättebra. Alltså för nu jobbar du, har du jobbat som ingenjör och gjort någonting. Då har du ju testledare jämt.
Men alltså, tar man in en sån då utifrån eller kan man avdela resurser in-house till att någon blir testledare? Hur gör man oftast här?
Du kan avdela in-house skulle jag säga.
Mm, precis. Det är okay. rätt roligt jobb. Det är lite udda, men då sitter man och sätter upp alla. Och jag tror, jag var någon gång och ser när ni hade någonting med hur upphandlingar skulle gå till i framtiden, och istället för att då göra alla de här, vad var det, så Excel-mallarna med alla måste och skallkrav som blir lite si och så när man svarar, så skulle man jobba mycket mer agilt med upphandlingar, titta på processer. Det stämmer, va?
Stämmer mycket bra.
Ja, och jag tror ju då att det här detaljerna däremot, när man sitter och testar av avtalen och alla de här kända problemen som en van lönechef känner till, då kommer man till de här detaljerna. Då kan man sätta upp dem som testcase istället.
Så att jag förstår att det här testningen, det är liksom hjärtat i hela processen för att få till den här lugna, metodiska processen.
Ja. Och jag har suttit och gjort kiloton med gapanalyser och blivit betald för att sitta i månader och fylla i gapanalyser och sånt här. Och det kan vara väldigt intressant när man jobbar på kanske processnivå. Mm. Men när man går ner då på detaljnivå så är ju testkörningar så mycket överlägset. Mm.
Men det här är alltså inte en självklarhet?
Nej,
det är det inte. Man har inte riktigt de insikterna, tror jag, i den komplexiteten.
Kanske?
Nej, förhoppningsvis har man gjort en god förankring innan och fått den förståelsen. Men kliver man in hos en kund som tror att det här är bara ett införande projekt av ett IT-system, då är den förankringsprocessen kvar.
Men måste väl kanske lägga ner den pengen också, för att annars får man ju tillbaka det dubbelt upp sen och det blir svårt.
Och ofta är det ju tyvärr så att men man byter ju systemstöd, så att leverantör och kund har inte alltid riktigt samma språk. Och då är det ju först när man faktiskt testar lösningen som det uppstår. Och man förstår att nej, vi trodde du menade så här. Mm. Och så får man göra dem.
Och det här slår ju, jag menar, när man har olika utbildningspaket och sånt, och alla de per definition blir ju ofta lite standardiserad. Men testningen och den processen är, alltså är de riktiga systemen som man ska jobba med alla unika konstigheter som ingen människa någonsin har tänkt på, helt enkelt.
Och då har vi en naturlig brygga till att komma in på fallgropar. Eller hur? Vad ska man tänka på extra här nu då?
Ja, nej, men jag tror ju att just det, när man squeezar de här projekten och försöker göra de här för korta och hoppar över de här stegen, det är ju då vi börjar få problem. Och dessutom skulle jag nog också vilja säga att någonting som är väldigt bra, det är att man har en gummimånad också.
Gummimånad?
Ja. Nej, men att vi säger att vi ska gå igång den 25, men när man pratar med fack och 25 i september. Men att man också har vad heter det, redan i dialogen med fack och alla runt omkring, att det finns en god möjlighet att köra en månad senare. Så inte alla avtalen är uppsagda man måste springa med mussan till handen till någon halvtaskig leverantör. För det blir dyrt. Mm. De passar ju på att ta pengar. Jag vet inte. Det är en säkerhet i alla fall som gör att det blir lugnare om man gör några misstag. Då.
Men vad behöver man ha extra uppsikt över? Det här med semesterskulden till exempel.
Det är ju någonting som är en hel liten bransch för oss här. Jag kan ju säga att min smör och bröd affär, om man inte har något annat att syssla med, så blir man ju uppringd av kunder som har drivit projekten och missat då ekonomin i det hela. Det borde jag faktiskt sagt tidigare i projektgruppen. Men det är ju att för ekonomerna så är ju semesterskulden, det är enormt mycket pengar. För dem är ju det ofta bara en ingående balans som ska flyttas. Det är en jättelitet bekymmer för dem. De tänker inte på det. Många gånger så skulle jag vilja säga när man går till systemleverantörerna så är de måna om att man sätter upp, ja, i deras tycke, lönearterna på rätt sätt. Men i praktiken, där vet jag att du har mycket att berätta om, det sysslar vi våra första år i livet på sätt tillsammans med. Det är ju det att ett lönesystem när det ska producera det som ska bli den nya ingående balansen, det är ju en beräkning som sker på miljontals transar med kiloton med kodrader som ska funka. Och slarvar man med detta, vilket jag skulle vilja säga väldigt många projekt gör, så tappar man kontrollen. Man kommer ha en diff första månaden som man inte riktigt har tagit höjd för.
Pratar vi specifikt om semesterskulden nu?
Det är specifikt semesterskulden. Just att den kräver så mycket beräkningar. Visst, man kan prata om sociala avgifter med diffar för man tar koll på ålder och sånt där. Men det är ofta kaffepengar i sammanhanget.
Men varför glöms den ofta bort, alltså semesterskulden, om den är så viktig och stor post?
Jag tror just för att på ekonomisidan som håller koll på den, det är ju ofta lite diskussioner. Jag kan säga att ett av mina vanligaste jobb det är att jag går in och visar en tidsaxel i en workshop mellan ett lönekontor och en ekonomiavdelning och förklarar vad lön vet vid vissa tider och vad ekonomi vet vid vissa tider. För det blir lätt att peka finger på varandra. Lönefolket har inte koll på kontorna riktigt hur det är uppsatt eller hur det ska fungera, hur det arbetet funkar. Men samtidigt så kan ju inte ekonomifolket ha ingen aning om hur alla dessa parametrar som man räknar fram för att det ska bli en semesterskuld.
Men för att det här ska lyckas då, att man ska få in semesterskulden, ja men då ska man alltså ta kontakt med sin, jobba nära sin ekonomiavdelning helt enkelt. Okej.
Okay. Och gärna, ja förlåt.
Ja, men vi pratade ju tidigare avsnitt relationen lön-HR. Och det är lika viktigt lön-ekonomi. Och det tenderar just att glömma bort, för man tror att det bara är en bokföringsfil. Och det är så mycket mer just när det gäller semesterskulden. Så att involvera ekonomi tidigt, att förstå att det här
konsekvenserna av detta. Och det måste intressera ledningsgruppen också, tänker jag.
Ja, det gör ju det. Jag har ju varit på ett flertal ställen där man har alltså fått problem att lämna in boksluten. Alltså. Och jag pratar om börsbolag. Som har fått så allvarliga problem att de har haft problem med.
Men att semesterskulden växer så här stor, det är också, det är nästan ett eget avsnitt. Jag driver ju lönenätverk, såna här lönefikor, så jag vet ju hur svårt det är för lönespecialister att få in. Alltså att det är många som inte tar ut sin semester helt enkelt. Trots att man påminner chefer och informerar i vikten. Är det det som gör att den här blir så stor att man inte tar ut sin semester? Eller vad beror det på att den är så stor semesterskulden?
Ja, det checkar ju den att om du har en jättestor semesterskuld, alltså i kronor och ören, så kan du tänka att bakom den ligger det då mängder av beräkningar. Och ju större den här är, då blir det naturligtvis att ett litet fel någonstans, eller det är inte ens, ofta är det inte ens fel, det kanske till och med så att det nya systemet är mer rätt. Men den ändringen som då sker kan ju få en enormt genomslag. Jag menar, om du beräknar om varenda dag med någon procent i det nya systemet och du har några tusen anställda. Alltså vi pratar ju om mångmiljonbelopp.
Pratar vi en ändring i kollektivavtalet eller vad pratar vi för ändringar?
Det kan ju vara så, vi konverterar ju data från ett system till ett annat och de tänker inte likadant. Och det kan bli ödesdigra konsekvenser.
Okej. Mycket intressant. Bra. Pensionsskulden då? Den kan också smälla efteråt, vad jag förstår.
Det är väl nummer två på de här bortglömda glömda punkterna. Det enda som jag vill säga som är lite mer positivt med pensionsskulden, det är att man har mycket mer tid att rätta där i alla fall. Och sen skulle jag vilja säga, jag hoppas du håller med mig nu, det är komplext men inte riktigt lika komplext.
Nej, men jag håller med. Jag stöter mer på semesterskuldsproblematiken.
Ja, och det går att göra revisioner och rätta mycket i pensionerna under en viss tid naturligtvis. Det är inte oändligt med tid.
Finns det fler sådana här områden som man behöver hålla koll på?
Ja, jag skulle nog säga att detta är någon av de två absolut största. Och sen då förutom då integrationer då, som är bara för att man har system som har funkat tidigare. Så när man byter någonting i den här kedjan så är det ju absolut inte sagt att allting fortsätter funka lika käckt som det har gjort.
Men Janne, kommer du in till kunder ibland när det är panik? Du kommer in när det är kaos. Vad är det du möts av då? Vad har hänt? Kan du beskriva?
Jag kan säga, det som är lite roligt, och jag måste nog säga det stämmer oftast det man har fått jobberbjudande rent konkret genom åren. Det är ju ofta när en CFO ringer, för det är de som sitter på pengarna. Mm. Det är när de ringer och sen har de tappat kontrollen över ekonomin. Och sen har man gärna bytt ut en trave lönechefer på det sättet, och man har skyllt på systemleverantörer några varv. Och så har man tuggat igenom det. Då
behöver man hjälp. Men vad är det du konkret går in och gör då? Vad är det du börjar någonstans?
Det kan jag inte säga generellt. Nej. Men jag kan ju säga att det är väldigt mycket överhäng åt att det som får ekonomicheferna att tända till, det är ju när semesterskulderna har brakat lös. Mm. Är det stora kollektivföretag så har jag en annan liten upplevelse också. Där kommer det ofta till att det kan bli en konflikt mellan att ett sånt här jobb initieras av att det är en liten konflikt mellan företaget och de fackliga parterna. Många kollektivfack pratar ju kronor, och de tycker inte de har fått ut det de kom överens om i förhandlingarna. Under tiden då arbetsgivaren räknar ju allting ofta i procent och tycker det här inte stämmer. Och har du då massa lönetrapper och hitan och ditan så är så, alltså det går inte att se på. Nej. Det är ofta en onödig konflikt. Mm.
Men ibland kan det ju också vara så som du var inne på initialt, om det är en kund som kanske inte har gjort den där förstudien utan ett beslut. Och löneteamet upplever att de har inte riktigt varit involverade i det här. Och att byta arbetssätt och byta tryggheten i att inte ha samma lönesystem. Då har du en grupp som är lite bångstyriga och inte riktigt vill.
Nej, just det. Och hur gör man då?
Ja. Jag har ju varit med om fall där man börjar med liksom att alla står och skriker på varandra på morgonen. Faktiskt. då får man ju liksom, då är det ganska långt från det vi pratar om här. Det är nog en annan samtal, men det är väl,
då börjar man med fikan. Man känner väl att hela båten liksom bara gungar. Liksom, ja. Grunden för allt är ju lönesystemet, så att det kan man ju förstå någonstans att det blir väldigt jobbigt helt enkelt.
Precis.
Jättebra hörni, jag tänker, är det någonting mer ni vill lyfta innan vi börjar avsluta?
Oj, det här kan man ju prata om hur länge som helst.
Ja, men vi skulle ju kunna prata i oändlighet om
ja,
det här.
Jag hör det, och det är jättespännande att lyssna på er. Men är det någonting mer där som vi känner att vi som lyssnare kan ha glädje av att tänka på lite extra?
Ja, om man skulle summera vad jag tror i alla fall är de viktigaste grejerna för att lyckas, då är det att man har en bra ledning som lyssnar på en. Jag måste säga det, om jag ska prata om ett drömprojekt som jag jobbar nu med, det här Securitas-projektet, ett av de största framgångarna, det var ju att där började det ju som vanligt med gör det här på några veckor, ni får hur mycket resurser som helst. Men där fick vi snabbt med oss ledningen att de började prata för oss och insåg det här att tidsresor går inte att göra. Och gav oss en tidplan som gjorde att vi kunde hålla den till punkt och prickar. Så det är det första. En bra ledning som tillsätter resurser och en realistisk tidplan. Så lägg ner tid, och jag skulle vilja tipsa alla där ute, liksom stå på er. Mm. Det är inte ni som är dumma när de säger att någon annan har gjort det blixtsnabbt. Nej, stå på er. Sen är det nog viktigt att samla på sig kompetens i alla led. Och allt från att ha en ledningsgrupp till ha duktiga som genomför, och till ekonomer som följer upp, att man har de kompetenserna. Va? Och sen ha med sig i en sån här ledningsgrupp, ett sånt här projekt, HR och andra funktioner, ekonomer och sånt som kan fatta beslut, känner jag är en väldigt viktig sak. En annan sak, nu tittar jag på dig, det är att man har bra kontakt med tidigare leverantörer, och det kan ju vara lite känsligt. Men har man en bra kontakt med tidigare leverantörer, då blir ju konverteringarna av datan så mycket lättare. Byggandet av bryggor och såna här saker, oerhört mycket enklare. Och sen att man ser till att man kan samla vid givna tidpunkter när man har möten. Att alla ställer upp de kompetenserna man behöver vid en given tidpunkt. Alltså, ska vi prata om ha ett möte som diskuterar långtidssjukfrånvaro och hur det ska hanteras, då måste man ha med gänget som jobbar i försystemet och ha de som har kontroll på bryggorna och de som har satt upp det nya systemet och de som ska jobba med det. Alla måste vara representerade. Och då kan man få en livlig och bra diskussion om de här processerna. För då är ju alla lite oroliga för sin del, va? Och det blir väldigt mycket roligare också. För det är väl det sista medskicken jag skulle vilja säga. Det är att man måste bygga ett team som har en bra kämpaglöd och en riktig fixarmentalitet. Och ett gott humör. För saker kommer gå fel och det är betydligt mycket roligare att hantera shit happens när folk kan skratta och kavla upp armarna och fixa det. Än när folk börjar peka finger på varandra. det gör livet mycket enklare. Det är i alla fall vad jag tänker på.
Ja, men tack Jan, alltså med. Otroligt redigt och pedagogiskt, verkligen. Therese, har du någonting som du skulle vilja tillägga?
Ja, jag estimerar alltid mer tid än vad leverantören säger. Det tar alltid mycket, mycket mer tid än så. Och som Janne var inne på tidigare, lägg tid på tester. Och ha respekt för att det här är nya arbetssätt.
Mm. Ja, men jättebra. Och vill du få kontakt med Janne, så kanske det är enklast via LinkedIn, tänker jag.
Ja, det är det.
Och ditt företag heter Japac, med C på slutet. Ja, men jättebra. Tack hörni, jätteinspirerande.
Tack. Jan.
Avslutningsvis så vill jag berätta om Sveriges största löneevent, Inspirationlön, som vi arrangerar för sjunde gången i år på Oscarsteatern den 30 november. Det blir ett eftermiddagsevent den här gången, så att ni som bor utanför Stockholm har möjlighet att komma också. Så till programmet. Mikael Dahlén kommer att inleda. Han är författare och professor i ekonomi på Handelshögskolan och han kommer att prata om sifferdjur. Siffrornas kraft och vad de gör med oss. Vi mäter ju, räknar och jämför mer än någonsin. Det blir en underhållande föreläsning som kommer att väcka många nya insikter och aha-upplevelser. Sen blir det internationell utblick med Melanie Pizzi, vd för Global Payroll Association, GPA, och Lee McIntyre Hamilton, skatterådgivare med specialisering på global mobilitet och global mobilitetsskatt. Båda kommer inflygandes från London för detta tillfälle. Melanie kommer att lyfta några trender som hon ser ur ett globalt perspektiv och Lee kommer att förklara det globala mobilitetslandskapet och lyfta de viktigaste trenderna och vad detta betyder för arbetsgivare över hela världen när det gäller skatter och försäkringar. Han kommer att dela med sig av viktiga insikter och ge sina bästa tips för att hantera en globalt mobil arbetsstyrka. Sen blir det omvärldsbevakning med Senne Sjölund, branschansvarig för lön på SRF-konsulterna. Vad händer inom lön 2024? Och vi avslutar med inspirationsföreläsaren Linda Hammarstrand som talar om konsten att skapa och driva en attraktiv företagskultur. Missa inte det här. Gå in och läs programmet en gång till och boka din plats på inspirationlon.se. Hoppas vi ses där. Än en gång, stort tack Janne och till dig Therese. Och vi hörs igen.
Hej då!
Hej då!